Jag har som överskrift brevet till Pergamos i nutid. Uppenbarelseboken börjar vi där i vers 1, kapitel 1 och vers 1. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Snart eller snabbt utan dröjsmål kan ju det ordet också översättas. Och både i Gamla testamentet och Nya testamentet står orden plötsligt med hast ganska ofta när Gud griper in. Och många av oss har haft profetiska syner eller drömmar där Gud har visat att det händer någonting väldigt snabbt, väldigt hastigt, som omständigheter förändras. Det är ju så att Guds tidstabell inte är riktigt som våran, men när Gud griper in så är det ofta, går det ofta snabbt. Johannes uppenbarelse börjar ju med att han ser Jesus, och i vers 5 skriver han: han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Och i vers 13, om vi bara tar en detalj där, så står det att Jesus, han var omgjordad, när Johannes här ser Jesus i härlighet, han var omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Och jag har en gammal anteckning från en kommentar om att överste prästen i Gamla testamentet hade trådar av guld i sitt bälte. Men Jesu bälte är helt i guld. Det står om i Andra Mosebok 39 bland annat. Och i Efesierbrevet 6 läser vi om sanningen som bälte, eller sanningens bälte. Och guldet i positiv mening, profetiskt, det står ju för det gudomliga, eller det som är Guds verk. Fullkomligt. Jesus står mitt ibland ljusstakarna, läser vi. Beskriver Johannes där. Och prästerna i Gamla testamentet, de hade ju som uppgift bland annat att fylla olja så att ljusstakarna alltid brann. Och på samma sätt ger Jesus helig ande som bild på olja till alla som lyder honom, står det i Apostlagärningarna 5:32. Jesus talar här både uppmuntran och till rättavisningar till församlingarna, de sju församlingar, till sitt folk. Och en gammal uppfattning är ju att det beskriver, att budskapen beskriver olika tidsepoker i kristenheten eller i kyrkans historia, som man brukar säga. Men det är helt uppenbart att budskapen är aktuella i alla tider, vill jag mena. Och att Gud kan ju tala både personligt och som grupp till oss som sitt folk genom de här budskapen. Och när Jesus talar är syftet att leda oss rätt. Speciellt in i svåra tider och den sista tiden inför hans återkomst. I Uppenbarelseboken där 1 och vers 7 så skriver Johannes: se, han kommer med molnen. Och med molnen var ju så han får upp. På samma sätt ska han komma tillbaka. Och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom. Och det är inte bara just de personerna, de romarna som genomborrar Jesus eller de judar som utlämnar Jesus, utan bilden är ju alla som har förkastat Jesus gör sig ju medskyldiga till den, att genomborra honom, att döda honom. Och alla jordens stammar ska jämras över honom. Ja, amen. Och Johannes, han hade ju varit med Jesus på Oljeberget när Jesus sa, som vi läser i Matteus 24 och 23, om någon då säger till er under den här sista tiden. Och här talar Jesus alltså till sitt folk, om någon säger till er: se, här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Det handlar alltså om falska uppenbarelser. Vers 27. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall människosonens ankomst vara. Den är varken hemlig eller osynlig, med andra ord. Den kommer att synas överallt. Då går vi till Pergamus, till brevet till Pergamus. I kapitel 2 och vers 12. Skriv till församlingens ängel i Pergamus. Så säger han, alltså Jesus, som har det skarpa, tveeggade svärdet. Och här måste vi genast gå då till där det står om svärdet, Hebreerbrevet 4:12. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Bilden här i den här versen, eller verserna, det är överste prästens uppgift i Gamla testamentet när han synade djuroffret så att det var felfritt. För det var ju en förebild på Jesus som är det felfria offret, Guds son. Och Jesu motiv och uppsåt, hans liv och gärning, var alltigenom heligt och rent och fullkomligt. Det står inte att Jesus har det trubbiga svärdet, men det tycks många tro idag. Och jag blir väldigt bedrövad när jag hör att många predikanter försöker att göra Guds ord trubbigt. Man undviker ord som kan stöta. Och nu tar jag upp något lite känsligt, men jag vill börja med att säga att den här predikan av pingstledaren på palmsöndagen, jag var inne och lyssnade på radion i efterhand av nyfikenhet. Och jag vill säga att det var väldigt mycket som var bra. Men jag blir orolig när jag hör vissa ordval. Jesus dog inte för vår utsatthet. Han dog för våra synder, säger Bibeln. För jag tänker utsatthet. Behöver den som är utsatt förlåtelse? Nej, knappast. Då är man ju snarare ett offer. Men den som är syndare behöver förlåtelse. Folket ropade Hosianna där på palmsöndagen, som det kallas. Ja, det är ju fantastiskt och det var ju underbart. Men många ropade inte långt senare. Korsfäst. De var inte omvända, alltså på nyttfödda. Och Jesus uppfyllde antagligen inte deras förväntningar. Ett bättre liv utan att behöva omvända sig. Utan att behöva bekänna sin egen synd. Guds ord är skarpt och det har kraft. Det avslöjar alltså våra motiv och tankar. Därför att Gud vill korrigera och rena till läkedom och befrielse. Inre läkedom och förvandling. Vi fortsätter där med Jesu ord i vers 13 om Pergamos församling. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn. Du håller fast, det betyder att man griper tag i någon. Håller fast, håller troget till det namnet. Och förnekade inte tron på mig. Eller du förnekade inte min tro, står det egentligen i grundtexten och även i King James. Därför att, och jag tror i Reformationsbibeln heter det. Reformationsbibeln, ja. Står det min tro. Därför att tron är Guds gåva till oss. Det är inte vår prestation. Du håller fast vid mitt namn och förnekar inte tron på mig. Ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men något har jag emot dig. Att du har några där som håller sig till Bileams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla eller en stötesten för Israels barn. Så att de åt kött från avgudoffer och bedrev otukt. Bileam lockade alltså in Israels barn här i avgudadyrkan så att de föll i synd. Så är också du sådana som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Omvänd dig därför. Annars kommer jag snart, eller snabbt, över dig och strider mot dem med min muns svärd. De hade alltså blivit Guds fiender, de personerna. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten ska jag ge honom. Och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Pergamos namnet betyder borg eller fästning, befästning. Det var alltså huvudsäte för avgudadyrkan, ett sataniskt, demoniskt fäste. Där Satan har sin tron, sa Jesus. Satan hade makt, herravälde, inflytande här. Man tillbad bland annat Asklepios som läkedoms- och vishetsguden, avbildad som en orm. Och det är ganska läskigt att läsa de metoder man hade på nätter, att man låg i templet med fullt med ormar och den påstod man då blev helad som blev berörd av en orm och sån här. Ja, det är riktigt otäcka saker. Man dyrkade Zeus framför allt med ett jättestort Zeus-altare som enligt mytologin var den högste guden. Och det sägs att babylonisk religion, det är ganska intressant om vi ser i Bibeln var rötterna kommer ifrån. Babylonisk religion infördes här till romarriket, för det låg ju under Rom då. Det här Zeus-altaret, det var jättestort, det går att läsa om på nätet. Jag minns inte exakt, men 34 gånger 37 meter, något sånt där. Väldigt stort. Det hittades originalet på 1800-talet och flyttades 1901 till Berlin och finns i Pergamonmuseet där. På altaret finns avbilder, bland annat av gudinnan Athena som kallas gudarnas drottning och jordgudinnan Gaia. Jag tänker då på, när vi läser i Bibeln, hur Guds tjänare i Gamla testamentet rev ned avgudaltaren för att stoppa ondskan. Istället för att bevara och vårda och vörda. Det vill säga man rev ned för att stoppa tillbedjan av onda andar. För bakom varje avgud finns demonisk aktivitet som människan då öppnar sig för. Och påverkas av och kan bli besatt av, det vet vi. Och vi vet ju också att idag tillber många moderjord som alltså är Gaia. Gaia till bedjan. Vi läser i tredje Mosebok 17 och vers 6. Prästen ska stänka blodet på Herrens altare vid ingången till uppenbarelsetältet och bränna fettet till en ljuvlig doft för Herren. Det ska inte mer offra sina slaktoffer till de onda andar som det i trolös avfällighet hållit sig till. Detta ska vara en evig stadga för dem från släkte till släkte. Och vi går till femte Mosebok 32 från vers 16. De retade honom genom främmande gudar. Med vidrigheter väckte de hans vrede. De offrade åt onda andar som inte är Gud. Åt gudar som de inte kände, nya gudar som nyss kommit till och som era fäder ej fruktade. Så är det väldigt tydligt vad som finns bakom detta. Och blodet här som prästen stänkte var ju förebild på Jesu dyrbara blod. Och vi får aldrig någonsin byta ut Jesu rena offer mot falska gudar. Och inte heller försöka göra svärdet Guds ord trubbigt. När det gäller att skilja på heligt och oheligt. För det är det jag gör. Jag skrev i Eolins fundering i december 2013 om deluppfyllelser av profetian. Och där skrev jag om Antiochus Epifanus. Det var han som plundrade templet i Jerusalem 168 före Kristus och förbjöd gudstjänsterna där. Han införde tillbedjan av den grekiska guden Zeus. Och brännoffersaltaret byttes ut mot ett hedniskt altare, ett avgudaltare alltså. Där han offrade svinkött och ställde upp en staty av Zeus. För han ville utplåna judarnas tro, judarnas gudstro. Och många judar dödades vid den här tiden och andra ålades höga skatter kan man läsa om. Han utropade sig också själv till Gud, Antiochus Epifanus. Han kallade sig Antiochus Epifanus, den gudomlige. Och det är ju Chanukka, den judiska högtiden, tempelinvigningens högtid, som firas varje år i Israel utifrån att man senare då renade templet från allt det här. Till sin hjälp hade Antiochus judar som redan hade kompromissat med sin tro och avfallit. Antiochus var ju en antikrist på sin tid och en förebild också på historiens sista antikrist. Och det läser vi bland annat i Daniel 11:32. Den som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall. Men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut. Vi går till vers 38. Men festernas Gud skall han istället ära. En Gud som hans fäder inte har känt skall han ära med guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting. Han ska göra vad han vill med starka befästningar med den främmande Guds hjälp. Det som erkänner honom skall han bevisa stor ära. Han ska låta dem härska över många och han ska dela ut land åt dem till belöning. Jag tänkte här nu på den globala agendan där man vill göra slut på privat markägande. Om det kan möjligen ha med detta att göra också. Men det står här beskrivet då om antikrist att fästernas Gud skall han ära. Och ordet maos, fäste, kan också översättas armé. Eller militärmakt, kraft. Ja, det är en tolkning, men kanske en världsarmé, det hör vi om ibland. Vem kan strida mot det? Vem kan strida mot vilddjuret? Läser vi i Uppenbarelseboken 13. Krigsguden här var Jupiter, men motsvarigheten är Zeus. Det står att Antiochus dödades av människor i historieböcker. Men den sista antikrist ska dödas utan hjälp av människohand, skrev Daniel i Daniel 8:25. Och vi har svaret eller förklaringen i andra Thessalonikerbrevet 2:8. Honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst, parousia. Och vers 3 i samma kapitel. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma. Eller upproret eller separationen, alltså de som väljer att skiljas från Jesus. Och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt. Så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Ja, det här är en vers som jag tror alla kristna känner till. I alla fall alla som läser Bibeln. Nu är det så att det står... Han sätter sig i, eis på grekiska. Det kan också översättas ibland. Bland eller ibland. Och Guds tempel är ordet neos. Det finns ju två olika ord på grekiska. Det här ordet, neos, det kan betyda det inre i människan alltså. Att vi är tempel åt den helige ande. Men det kan också syfta på det allra heligaste i en helgedom. Det innersta i en helgedom. Det kan också syfta på helig plats och då åsyftar man ju tempelberget eller Sion i Jerusalem. Så alternativ översättning, om vi utgår ifrån att templet här är vi kristna som är templet den helige ande, då skulle det faktiskt kunna översättas. Han sätter sig ibland Guds folk och säger sig vara Gud. Men nu är jag ingen expert på grekiska på något sätt. Jag kan bara det jag studerar i Isvård och i bibellexikon. Så att om det är en möjlig översättning, det kan jag inte säga. Men utifrån, om man går bara på orden så kanske det kan vara så. Det kanske kan förenkla eller förklara det här ordet som kan vara svårt annars att förstå. Bileams lära och Nikolaiternas lära eller gärningar läste vi om att Jesus hatar faktiskt. Det skriver han tidigare till en församling att han hatar den läran. Och de här hör troligen ihop och mönstret återfinns idag. Bileams lära är ganska uppenbart när vi läser om Bileam att det står för framgångsteologi som leder till högmod och övermod. Bileam vek av från Guds väg och blev en falsk profet. Hans girighet verkade som gjorde att han gick de ogudaktigas ärenden. För att tjäna på sin gåva, men ibland tvingas han ändå att tala det Gud ville. Andra Petrus 2:15. De har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som Bileam. Här ser vi att man har vikit av från Guds väg. Bileam Beors son som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet. Och i Judas brev 1:11. Ve dem. De har slagit in på Kains väg. De har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. Alltså mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. Det har gjort uppror som Kora och gått under. Man lockas av pengar alltså. Det beskriver en utförsbacke. Och det står ju att girigheten är av avgudadyrkan i Kolosserbrevet 3 och 5. Första till Mosebrevet 6 och 5. Människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen. Och som menar att gudsfruktan är en god affär. Biliam dödades av Israel i strid mot midjaniterna. Det läser vi i Josua kapitel 13. Varför? Han befann sig på fel sida i striden. Han var tillsammans med Guds fiender. Det är allvarligt. Nikolaiternas lära. Ja, här finns det nog olika uppfattningar. Ingen som helt säkert vet vad det är. Men jag utgår ifrån namnet Nikolaus eller Nikolaiterna. Vad det betyder. Det betyder nämligen på grekiska att erövra folk. Segra över folken. En som regerar, en som tar herravälde alltså. Dominion. Att sätta sig över andra och införa hierarki. Och det sägs också att det är en gnostisk lära med mysticism. Det är också populärt idag. Vi ser hur hela tiden det här kommer igen och fortsätter. Det fortsätter i tiden och är lika aktuellt idag. Ledare som upphöjer sig, skulle jag säga, tar makt över Guds folk. Och Pergamos var också Asiens officiella centrum för kejsardyrkan under Rom då. Och idag har vi många, det finns många krafter som vill sätta sig över Guds folk och leda tillbaka till Rom in under påven. De har alla vikit av från Guds väg, om de ens har varit där, vill säga. Jag läser bara kort här nyheter från Vatikanen som stod för ett tag sedan på nätet. Påven inbjuder till ett internationellt möte i Vatikanen den 14 maj 2020. Nu på grund av coronaviruset kanske det blir inställt det här då, men det kommer ju så snart. Och här vill han forma en världsvid utbildningspakt. Och han citerar dokument som han undertecknade med storimamen den 4 februari om broderskap. Målen med utbildningsalliansen är fred, rättvisa och acceptans mellan alla mänskliga familjer och dialog mellan religioner. Det här låter precis som Rick Warrens peace plan, eller hur? Förena alla. Jesus sa, omvänd dig därför. Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. De hade alltså blivit Guds fiender. Men ansvaret att ta itu med falska läror, det vilade på och vilar på församlingens ledare. För Jesus tillrättavisade inte bara de som trodde på de här falska lärarna i församlingen. Han tillrättavisade ledarna som tillät de falska lärarna. Man inte rensar ut det. Guds svärd, Guds ord är skarpt, det avslöjar och åtskiljer. Vi uppmanas att rensa ut det onda, rensa ut surdegen. Tillrättavisa dem som följer Biliams och Nikolaiternas läror och gärningar. För deras lärare kan smitta och spridas som ett farligt virus. Passar ju bra att säga i dessa coronatider. Pengar, girighet, allt handlar om pengar. I Uppenbarelseboken 6... De här fyra första sigillen är ju de fyra hästarna som är vindar eller andemakter. Sakarja 6 och 5. Jag har den här bilden inom mig när jag är liksom i stora drag då. Vit häst är ju religion, det är uppenbart. Religionsblandning, synkretism. Röd häst, politik. Svart häst, ekonomi. Det har vi tagit upp i ändens tid, Jan och jag, utifrån Irving Baxters tolkning på dem. Grön häst, det brukar jag ta upp, är globalism. En ny global världsordning samlad under då en världsregering i FN och en världsledare. Och min New World Order-pyramid i ändens tid, som jag gjorde, tror jag var 2011, då har jag ekonomi i botten. För allt handlar ju om ekonomi. Det är det allting vilar på. Den ena sidan på den här är politik och den andra är då religion. Och tillsammans utgör det här en ny världsordning 666 eller globalism. Och det här hör vi nu allt mer. Och hur fort kan det inte gå att införas? World Economic Forum på nätet skriver att det finns bara ett alternativ för en global utgångsstrategi av coronaviruset. Endast genom att undvika nationalistisk retorik och politik och genomföra ett starkare internationellt samarbete kan regeringar skydda medborgarna. Det är bara ett av många, många exempel ni vet. Det är fullt med sånt här nu. Men vi kan nog räkna med att den här globala agendan kommer att ta stora steg framåt. Precis som det står om i beskrivs Uppenbarelseboken 13. Allt går i riktning mot ett totalitärt kontroll- och övervakningssamhälle. I trygghetens och fredens och klimatets och namn och för ekonomins räddning då. Profeten Daniel såg ju både den sista antikrist och det sista globala riket som ska uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. Och vi läser från Daniel 7 och 21. Det hornet hade jag också sett föra krig mot det heliga och besegra dem. Till dess att den gamle kom, alltså den evige Gud, fadern, och domen föll till förmån för den högstes heliga. Och tiden var inne då det heliga, alltså alla frälsta, fick ta riket i besittning. Och detsamma står om i Uppenbarelseboken 13 och 7. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och att besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Nu måste vi ha klart för oss att detta att besegra, det betyder enbart att tillåtas få politisk, religiös och ekonomisk makt globalt. För i Uppenbarelseboken 12 och 11, där står det, de övervann honom. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Och i Uppenbarelseboken 14 och 12, i detta visar sig det heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Eller Jesu tro som vi har fått. Och Jesus säger i Lukas 21 från vers 34. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla. Det gäller all slags berusning. Makt eller pengar eller vad det än kan vara. Inte bara alltså droger eller alkohol. Och låta era hjärtan tyngas eller bli överlastade av det dagliga livets omsorger. Så att den dagen eller den tiden plötsligt kommer över er som en snara. Ty den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly. Ordet undfly kan också översättas stå emot eller gå igenom. Allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Så utifrån grundtexten skulle det kunna översättas så här. Vaka alltid och be så att ni frimodigt kan ta emot Jesus med hängivet hjärta och vänta honom. Och att anses värdiga att gå rakt igenom allt detta utan att fastna i snaran. Bevarad genom allt. Jesus vill styrka oss och hjälpa oss alltså att hålla oss vakna. Så att inte det kaos som kommer framöver gör att vi ger upp och förlorar tron. Och att vi undflyr att somna av materialism och jordiska bekymmer så att vi uppslukas av det jordiska. Bileam förresten betyder den som uppslukar eller den som uppslukar folk. Det är ett ganska träffande namn av en som framgångsteolog eller framgångsprofet, en falsk sådan. De här verserna som jag läste vill jag ta noga därför att det har missuppfattats av många kristna. Man tror att undfly här, det betyder att vi inte är här. Vi ska bort och vi måste ju läsa alla de här bibelsammanhangen om Jesu återkomst. Som ska ske synligt för alla. Antipas. Jesu trogna vittne. Ordet betyder emot allt. Men roten kan också vara anti och pater som betyder emot fadern. Kan syfta på påven eller en stark högledare. Antipas bevarade tron och stod emot all den här avgudadyrkan och alla falska lärare där i Pergamus. Det kostade honom livet. Men församlingen lät sig inte skrämmas, de stod fast, förstår vi när vi läser om församlingen här. Och Jesus säger att de som vinner seger, alltså övervinnarna, de ska få av det dolda mannat. Det dolda mannat, vad är det? Ja, vi förstår att det är himmelsk föda. Så kan vi läsa i psalm 78:23. Han gav befallning åt skyarna i höjden och öppnade himlens dörrar. Han lät manna regna över dem till föda. Säd från himlen gav han dem. Änglabröd fick människor äta. Han gav dem all den mat de behövde. Tänk att det regnar mat från himlen. Det kan faktiskt Gud göra igen om han vill. Bokstavligt. Men det dolda mannat är nog framför allt när den helige ande uppenbarar Jesus i bibelordet. För Jesus är det verkliga himmelska mannat. Han talar om det i Johannes 6, 49-51. Det handlar om Guds ord som mättar och styrker varje dag, i varje prövning, varje omständighet, i allt vi möter. Om vi tänker på ökenvandringen så står också mannat för korsets budskap. Och Jesus säger att vi ska inte ens förbereda något försvarstal om vi får lida för tron på honom. Han säger i Lukas 21:15, ty jag ska själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender ska kunna stå emot eller motsäga. Och i vers 13, det ger er tillfälle att vittna. Den som vinner seger ska få en vit sten, sa han också. Och vitt står ju för renhet. Och en vit sten, det användes på den här tiden på flera sätt. På Johannes tid. Och Jesus kan nog ha syftat på alltihop. Det gavs som ett tecken på vänskap. Det gavs till övervinnare i strid. Och det gavs som ett tecken på frikännande i en domstol. Så vi förstår genast att här kan alla tre innebörden av betydelsen av en vit sten gälla. Det Jesus menar. Och i stenen, den är ingraverad med ett nytt namn. Och ett nytt namn, det är ju en ny karaktär. Ny skapelse i Kristus. Och en djupare gemenskap med honom. Det kanske är någonting som väntar i himlen. I det himmelska. Något speciellt mellan dig och Jesus. Mig och Jesus som ingen annan kan se. Och din kallelse i honom. Summa av det hela kan man säga att församlingen i Pergamos levde i ett sataniskt makt- och kontrollsamhälle. Varför kunde de inte bara befalla Satan och ge vika därifrån? Det är därför att Gud tillät det för en tid. Han tillät det för en bestämd tid. Och i Hebreerbrevet 10:37 läser vi, ty ännu en kort liten tid så kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Vi vet inte exakt när den dagen är inne. Men vi ska alltid vara redo. Och precis som med församlingen i Pergamos vill Jesus bevara oss och leda oss genom allt. Och så att vi också kan vara hans trogna vittnen allihopa.